Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jag satt med min mamma. Idag så har vi en väldigt speciell gäst. Vi har the one and only
Gasho.
Yes sir, yes sir. Ja, men du får berätta lite om dig själv. Kör, jag vill inte expose för mycket.
Vem är jag? Gash?
Yes.
Uppväxt här i Vårberg. Jag har inte så mycket mer. Jag är så dålig att prata
vi kommer in på det mer sen. Han är även brorsa med Asefa. Som har styrt upp 127-festivalen för alla som vet vad det är. Asefa har också lärt mig mycket om basketen. När jag ville börja köra basket och allt det där. Ja, men vi går direkt in på det då. Hur har det varit att växa upp här i 127? Både Vårberg men också alltså Bredäng. Hur har det varit att liksom så här, pendla lite, alla känner varandra, sådana saker?
Det har varit, om jag går tillbaka nu, way back. Så Vårberg, Skärholmen, Bredäng, Sätra, alla hängde tillsammans. På vintrarna så var alla i Vårberg centrum. Och på somrarna så hängde vi från parken till Genömet, Bredingsängen. Så att det var, att växa upp här var stor familj. Man hade jättestor familj.
Ja, jag ser också, alltså alla som somrar, det där vart 127. Det är liksom så här, när jag var så liten och det var 127, det är inte som att jag hade ett schema framför mig. Så här, okej, de här veckorna är i Sätra, de här veckorna är i Skäris, det var bara så här, det var som att folk spread the word liksom. Det var så här, ey grabbar, nästa vecka det är Skärholmen istället eller något sånt liksom. Eller så här, nästa vecka är det fotbollsturnering i Bredäng, såna saker. Det är så här, det är inte direkt som att mamma sa såna saker till mig. Jag fick reda på sånt från the boys liksom. Alla åkte överallt. Det var så här, ingen hade typ råd för att åka tuben, så alla typ cyklade till Bredäng istället eller promenerade. Bara det var ett äventyr, liksom. Att promenera till Bredäng back in the days var ett äventyr. Från Vårberg, från där jag bor. Men jag har också, när jag tänker på somrar back in the days, för mig, jag är fortfarande fett ung, men 127-festivalen, jag hoppas det kommer tillbaka, men när jag tänker bakåt sommaren, alltså om man skulle fråga mamma vad hon tänker om sommaren, hon skulle säga Grekland. Jag tänker också Grekland för vi är där hela tiden. Men jag tänker sommaren och jag tänker typ, om hon skulle säga either typ så här 2000, om hon skulle säga till mig 2016, liksom 17, jag skulle tänka på så här Ison och Fille, jag skulle tänka på 127, alla fotbollsturneringar, allt sånt liksom.
Men om vi gör så här att du fick önska så att du får tillbaka 127-festivalen. För tanken med 127-festivalen, det var att ha en festival för alla oss som inte kunde åka någonstans. Och det var det som var tanken, för att vi, när vi växte upp så kunde vi inte åka någonstans. Det, alltså jo, jag ska inte disa mina föräldrar, de var fantastiska, jag älskar dem. Vi fick så här kryssning, det var våran semester. Sen var vi med kompisar och allt. Och det var då Ace kom på den här, han bara, fan, jag startade det här festival. Först visste han inte vad det skulle heta, och så var det bara en basketkorg och en högtalare i Skärholmstorg. Det är inte många vet om, det är att Ace vart erbjuden basketkontrakt utomlands och tackade nej till det för att starta mitt 127-festival. Wow.
Legendariskt.
Det måste han. Han har
respekt till Asefa.
Ja. När du berättar så här, det är exakt det man var ute efter.
Ja, lätt.
Och växa upp i Vårberg, Skärholmen eller 127 överlag. Det var fantastiskt.
Ja, lätt.
Och det är som vi pratade om tidigare. Det förföljer den. Hur den gör så förföljer den. Och många trodde inte heller att man skulle kunna lyckas, för att man är ju från orten eller från 127. Men det har vi, många av oss har motbevisat det. Och det är det jag vill få med mig till dagens ungdomar. Att det spelar ingen roll vad någon annan säger. Ännu bättre att du är från orten, för du har den här street minden.
Jag har också tänkt på det. Nu när jag blir lite äldre, jag är alltid så här, fan jag vill bo närmare stan. Ta sig från här personligen. Om man ska ut sent, det är liksom nu man börjar så här, hänga lite ute senare. Eller hos andra, whatever. Det är så här, det är rush för mig. Mm. Det är äventyr. Bara det, att ta sig härifrån in till stan. Det kan vara liksom, det är en hel äventyr. Men just när det är så fort det blir sommar här, jag klagar inte. Men just, kanske vintern och sånt är en helt annan grej. Men det, hela Stockholm är deprimerat på vintern. Det spelar ingen roll vart.
Exakt.
Men just det här med att folk var fett chockade. Speciellt när jag bytte skola från Söderomskolan här i Vårberg till Västberga. Och även nu i gymnasiet. Att folk tror liksom inte på mig när jag säger att första gången jag åkte kommunalt förbi Liljeholmen var i åttan. Folk trodde inte på mig. Jag har ju åkt med liksom typ skolan så här, alltså Louis som har varit med i tidigare avsnitt har ju berättat så här, alltså vi har ju åkt på museum så här. Det är ju varit liksom vid Slussen och lite förbi stan. Men då är det så här, han säger ju i det avsnittet nu på podden, Louis, han säger liksom så här, så fort man åkte förbi Liljeholmen, det var som att ni kom till ett nytt land. Det var så här, ögonen öppnades. Ni har aldrig sett det här förut liksom. Och det är så det var för mig liksom. Det var så här, sommaren man höll sig i 1-7. Och om jag åkte till Liljeholmen, det var för att åka till mormor i telefonplan. Jag var där för att byta till Fröängen liksom. Men det, så folk tycker att det är som att jag levt i en egen värld. Men jag ser 1-7 som en egen värld, 100%. Det är så annorlunda jämfört med stan. Speciellt nu när jag går i skola i stan nu i Skanstull. Det är ju så mycket liv jämfört med liksom, även här på sommaren, det kan vara asmycket folk här på sommaren. Alltså vid stränderna, Sätrabadet, var som helst. Men det är ett liv på ett annat sätt. Det är kärlek. I stan det är stressigt, jag fattar inte.
Alltså grejen är många, det är inget fel på att flytta heller.
Ja,
men för min del så har det varit jätteviktigt att inte glömma bort din community också.
Ja.
Även om jag har flyttat, jag bodde i Örnsberg, nu har jag flyttat lite längre bort. Men jag kommer aldrig glömma bort min community. Och så det har varit en dröm för mig att kanske jobba här. Jobba med just sociala frågor, social hållbarheten ute här. Och det har jag löst nu så att jag kan göra det. Och det är roligt att du säger till mig att man vill ha tillbaks 127-festivalen för... Det är en sak som jag har sagt. Den ska tillbaka. Och den kommer komma tillbaka.
Yes,
jag ska inte avslöja för mycket, men den ska tillbaka.
Yes, jag väntar. Nej, men, ja, men jag kopplar också det så här. Om jag skulle, vi säger nu, att jag skulle flytta till stan. Jag skulle inte, of course, det är en helt annan, det skulle vara en helt annan grej. Men jag skulle fortfarande, om någon skulle säga vart bor du? Jag skulle inte säga jag bor i 127, men om någon skulle säga vart är du ifrån? Alltså en ort, jag skulle säga 127. Det är samma sak, jag har en polare som bor nu i Dubai. Alltså, han flyttade härifrån, shit, när jag var typ 11. Han har liksom 127 fortfarande i sin bio. Han reppar 127 och han bor liksom andra sidan världen. Han bor fortfarande i Dubai, han bryr sig inte. För han, alltså hans kärlek, han bodde i Skäris. Men det är så här, hans kärlek för 127 var crazy. Och han bodde här i bara 4 år. Alltså, de 4 åren för han var memorable liksom. Det är så här, promenaderna från mig till han... Och sen från han, vi gick till Subway, damma. Och sen bara gick runt i Skäris. Var det där memories liksom?
Det är stora memories. Alltså, för mig också. Jag flyttade för över 10 år sedan. När folk frågade, vart är du från? Jag är från Vårberg.
Ja.
Även om jag har bott någon annanstans längre än vad jag har bott i Vårberg.
Ja.
Så kommer det ändå alltid vara. Men det är jättemycket kärlek. Det är mycket. Men sen får vi inte heller liksom glömma att saker och ting ser inte... Det är inte som det var förr.
Ja.
Det har blivit mer mycket. Stress. Ja. Det har blivit mer utanförskap, om jag ska vara helt ärlig.
Mm. Jag håller med.
Det är någonting som vi som har bott här och folk som redan som bor här måste bearbeta själva.
Ja, lätt.
Det är mycket, jag ska vara så här, om vi går tillbaka till mitt 127-festivalen. Jag fick ett jobb inom Stena, jobba social hållbarhet. Ett av de bästa jobben jag har haft. Så att jag jobbar lite extra där, om man säger så. Och då var jag positionerad i Fisksätra. Jag skulle bara jobba i Fisksätra. Men mitt mål var, för att jag vet att Stena Fastigheter finns i Vårberg, i Bredäng, i Sätra. Mitt mål var att få det sociala här. Så var det jag bad Stena lägga ut pengar för att göra en festival. Och vet du vad vi döpte den till?
Mm.
Mitt 133-festival. Det är postnumret till Fiskis. Det var en 3-dagars festival. Första året, få med föreningar och allt sånt där. Det var lite krångligt, men det gick. Andra året, superbra. Tredje året, nu ringer folk för att få vara med.
Mm.
Och jag har sagt det. Så att min chef gjorde så att hon anställde någon som bara i Fiskis. Och så fick jag övergripande operativt. Stockholm, Uppsala, då är det Skärholm med Vårbölt.
Mm.
Så att cirkeln är sluten. Och mitt mål är att se till att fixa en sån här festival. Tillsammans med de goda krafterna här ute i våra orter. För att vi vet att det behövs. Det är samhörigheten som har försvunnit. Det är den här, den kärleken som ni växte upp med. Som vi växte upp med.
Mm.
Den, det är på något sätt så har det övergått till pengar och status.
Mm.
Alltså från min sida.
Mm. Ja, jag kopplar.
Men det är din generation som måste steppa upp.
Ja, lätt. Jag ska spread the word.
Ja, där.
Nej, men ärligt. Ja, nej, jag håller med 100. Berätta lite mer då om du tog upp med jobb. Med, berätta vad du annars gör.
Så här. Min största önskan har alltid varit att bli en brandman.
Mm.
Det var inte lätt. Jag sökte in till något som heter SMO. Det är eftergymnasial utbildning på 2 år. Jag kom inte in för att jag hade dåliga betyg. Det var inte Skärholms gymnasiets fel, men jag hade skitdåliga betyg. Så jag fick tenta upp och sökte om igen. Kom inte in, sökte om igen, kom inte in. Tredje försöket, då jag bara okej, jag ger upp. Men en sak som just 127 har lärt mig, det är att ge inte upp och våga fråga. Så när jag var i Skärholmen så träffade jag, så ser jag en brandman gå förbi. Då frågade jag honom, jag bara, ursäkta, hur kan jag bli brandman? Då sa han, jo, det är SMO, det är EC och så. Jag bara, men jag har redan testat det där.
Mm.
Jag har för dåliga betyg och det.
Mm.
Han bara, vet du, ge mig dina uppgifter. Så hör jag om mig om det finns någon annan väg in. Då tänkte jag, okej, det kan jag väl göra. Men han kommer inte höra av sig. Det kommer vara som arbetsintervjuer man har gått på. Sen bara, men vi hör av oss. Då hör man ingenting. Det.
Ja.
Men efter ett år så ringer det på min telefon och jag svarar. Han bara, tja, det är Leffe. Jag bara, vem är Leffe? Han bara, vi träffades i Skärholmen, du vet, brandmannen. Jag bara, tja. Han bara, det har kommit en tjänst där du ska hålla utbildningar. Jag bara, okej. Det är brandförsvaret, du ska hålla utbildningar för skolor och sånt där. Vi utbildade innan. Sök den. Och då sökte jag och kom in via där.
Mm.
Sen utbildade jag mig till brandman och har jobbat totalt i brandförsvaret i 14 år. Men det är tack vare Leffe och tack vare min envishet. Och det är inte många som får det. Det är den här orten, ungen, som vågar gå fram.
Mm.
Som vågar liksom ta tag i en person. Bara ursäkta, fastän du inte känner. Mm. Han blev nästan skrämd.
Mm.
Men idag har jag honom att tacka för allt jag har. Så idag
jobbar han fortfarande eller han går till retirement?
Nej, han jobbar fortfarande. Shit, han är inspektör. Stabil. Han är stabil. Det är en av mina största hjältar, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Då jobbar jag på Huddinge brandstation, så att vi åker faktiskt mycket hitåt också och utbildar människor, både hjärt- och lungräddning och brandkunskap. Och jag vill att det ska sökas mer från våra trakter. Folk ska våga, det är många som säger till mig, hur kan jag bli brandman? Och då får jag vara den här Leffe, som var, förstår du? Så att allting ska gå i generation.
Mm, jag
Leffe är på dig också, du ska söka till brandman.
Nej, jag har andra planer. Det är ändå jag som vill gå lumpen. Det är också en försvars... Jag ser också, det är, alltså, i princip så är det typ samma. Men bara att jag vill lite mer ut i skogen och liksom lära mig survive. Liksom,
jag önskar att jag hade gjort lumpen.
Det är samma, men liksom, det är typ, i disciplinnivå så är det samma.
Mm.
Det är liksom så här, du måste vara verkligen disciplinerad för att klara av det jobbet eller det uppdraget, whatever. Liksom.
Jag säger bara, you go.
Ja.
Lumpen är...
Mamma sitter här och inte ser så glad, eller hon ler, men hon kokar inombords. Nej, jag skojar. Men jag ser också som lumpen som en grej. Även fast folk tror så här, jag är typ självdisciplinerad, jag kan handla om mig själv. I lumpen det är en helt annan grej. Man vaknar typ 5-6 på morgonen om du inte bäddar din säng tillräckligt fint, du måste göra om. Du går ut. Om inte ens tidigare än det, jag tror jag har hört vissa, de vaknar 4-5. Sen vid 6, de går ut och gör rent alla vapnen. Sen vid 7, de kanske är redan ute på åken och badar i lera. Alltså sådana här grejer, det är bara att göra det liksom. Och jag ser just Sveriges värnplikt, ser jag det som en mycket bra grej jämfört med andra länders. Alltså det är så här, de är så, det är nästan som att när du går och gör mönstring, det är som att du får välja liksom så här, okej, okay, om du skulle göra lumpen, vad är du mest intresserad av? Mm. Typ om vi åker till Grekland, jag är grekisk medborgare också. Om jag skulle göra lumpen där, de skulle skita, de bryr sig inte om jag skulle säga, oh, de skulle inte ens ge mig något papper. De skulle bara, okej, okay, du gör det här i 15 månader liksom. Eftersom det är obligatoriskt. Om vi går med i NATO så, eller vi kommer ju göra det, men då kommer det också bli obligatoriskt. Men just att här, det är så brett. Kopplar
det? Det är jättebrett, men jag hör dig. Men en sak så här med det här med disciplinen, superbra.
Mm.
Du får rutin också på livet.
Ja, 100%.
Men det är inte för sent att börja redan nu hemma.
Ja, ja.
Alltså att gå upp klockan 6 på morgonen och bädda din säng och gå ut och promenera. Det är en bra start. Eller har jag fel?
Nej, helt rätt.
Tack så mycket för den.
Det är helt rätt. Mamma le.
Jag får more of that.
Nej, men alltså att man kan börja.
Ja, ja, 100%.
Och jag tänkte också så här, du vet att man kan söka till Bramman genom, alltså att du kan vara bramman genom, alltså lumpen, och arbeta som bramman. Får du den här utbildningen också där och, när du kommer tillbaka och får jobb också?
Shit alltså.
Jag ska få jobb.
Nej, jag är mönstring. Jag kanske kommer stå bakom den här sonen.
Ja, men det är kul. Det är kul och det är bra. Jag tycker helt ärligt, jag är positiv just för mönstring och sånt där.
Mm.
För att man får så mycket disciplin. Du får den här lagkänslan, fastän du, många av oss har idrottat, lagidrotter och allting, men det här blir som en helt annan familj, för att helt plötsligt så är det på liv och död. Du ska ha din grupp, du ska ha 100% tillit till din grupp, och din grupp ska ha 100% tillit till dig, så att det, man får mycket.
Ja, de har faktiskt kommit till min skola, eller just mitt campus då, och varit i idrottssalen. Alltså så här, flera, det har varit, inte bara dem, det har varit typ så här, alltså KTH, allt som är liksom efter gymnasiet. De har kommit och sen bara mest typ snackat liksom. Och det, jag tycker det är ascoolt. Alltså så här, du ska liksom gå runt med en väst som alltså kan väga upp till 20-30 kilo. Om inte, det är så här, du måste, och det är så här, det är också sånt här. Att du kan inte säga, just det, att du måste koppla. Inte att du måste, men att du kan alltid. Alla kan, fattar du? Det är bara, alla vet inte att de har the power. Och jag tyckte det var ascoolt, för jag snackade med några. De berättade också hur så här, i början man inte är alls motiverad. Men till sist, det är just det här. Man blir som en familj, kopplare.
Exakt.
I sitt team.
Men av allt, vad inom militären skulle du vilja välja?
Jag vet inte, alltså när jag var lite yngre kanske jag tänkte flottan, men efter jag har varit mycket ute på båtar, jag blir för sjösjuk, alltså jag kan inte. Men jag skulle säga, det är, jag är väldigt fascinerad av jägarhållet. Jag ser liksom mig själv sitta uppe på ett torn och spana, fattar du vad jag menar? Var lite av den här som spanar. Men jag ser också, jag skulle kunna ligga ner i en skog i flera timmar och typ, alltså vänta på något, för så jag menar, utan att bli uttråkad. Men det är just för det här, det finns så mycket ljud omkring mig. Om det skulle vara tyst i skogen, vilket det aldrig är, för det är antingen något som rör på sig eller något djur som låter.
Mm.
Det är fett, det håller mig vaken, kopplar. Typ när jag var liten brukade jag alltid gå ut med pappa och typ, vi kunde göra vad som helst i skogen. Vi byggde kojor, jag vet inte vad.
Mm.
Det var så här, det kanske inte var kul, men det var nice för att det var naturen.
Det är avslappnande, du har helt rätt. Men vad skulle du göra om de sa till dig, du ska vara signalman, alltså signalist?
Ja, jag hade...
Alltså sitta och knappa bara. Ding, ding,
jag hade, då hade jag, alltså om jag måste, då hade jag. Men det är så här, då hade jag typ verkligen, alltså jobbat så hårt så att, alltså, och verkligen pusha till att försöka komma till den avdelningen jag vill.
Fattar? Bra där. Ge aldrig upp.
Ja, ja. Ja, ja. Jag, nu på jobbet, jag jobbar ju på Vinterviken som servitör, men jag jobbar också uppe i köket och gör typ bullar och bröd och sådana saker. Och jag är alltid så fascinerad av när de har konferenser eller fester, och jag har aldrig fått, jag har bara, för typ när jag slutar jobbet, då typ, vi ser att det är en dag där de ska hålla fest. När jag slutar, då så typ kommer alla in, alla typ 30 kockar kommer in och ska börja liksom göra. Mm. För då stänger vi där nere. Och jag är alltid så fascinerad av hur strukturerat och också hur dope och coolt det är liksom så här, alla de är så här, okej, du gör det här. Det är som, det, just det här, alltså det är som en familj, fattar du? Alla kommer, det är kärlek, det är så här, alla välkomna med en kram, men alltid, eller om inte det är en, man hälsar med kärlek, fattar du? Och det säger jag alltid velat göra det, för att alltså, jag vet inte, just det här, det är så här, shit, ska jag servera på en fest? Det känns så här.
Man behöver samhörighet.
Ja, och då så får jag, nu jag jobbar, jag pushar till det. Jag pushar min, vad säger man, supervisor till att jag är så här, jag vill jobba fest. Han är så här, snart. Jag jobbar hårdare varje helg, varannan helg, för att visa att jag kan. Så snart jag kanske får. Han har sagt snart du får.
Du kommer få, det är bara att kämpa. Ja. Man ska aldrig ge upp. Men som, jag ska komma dit.
Kom,
jag ska säga till din supervisor, vet du vad, han ska du hålla kvar.
Kom, jag bjuder på gratis mat.
Nej, det är bra.
Jag tar alltid, de vet själv. Alltså, om han lyssnar på det här. Till och med när familjen kommer, han bjuder alla. Men det är familj, det är liksom. Om boysen kommer också, jag säger, grabbar, kom. Ta vad ni vill. Nej, inte så, men det är så här, kom, jag bjuder på er. Mamma också, mamma har kommit. Även om mamma inte vill ha det, jag är så här, du ska äta den här bullen. Jag har gjort den.
Helt rätt. Vet du, jag ska berätta en rolig grej när jag var yngre. Jag var 16, fick jobb på McDonald's i Heron City. Nu var precis när det hade öppnat. Sen jag sa till en polare, du kan komma, så jag löser en måltid till dig. Då kom det 8 stycken grabbar från Vårberg. Jag bara, okej, okay, vi löser det här. Det kommer inte vara värre än en cheeseburgare var. Det är ens grabbar.
De tar ändå.
Liksom. Ja, så när de kom fram till kassan, alla beställde 2 menyer var. Jag bara, grabbar, ni kommer behöva betala. De bara, nej, vi kommer inte behöva betala. Så tog de här 2 menyerna var. Det är 16 menyer. Satt de sig ner och käkade och allting. Till slut, så efter de hade ätit, de bara, tack så mycket. Du vet så här, jag fick göra det lite hiding. Men det slutade med att jag fick sparken.
Men bro, du la 16 menyer. Om mina grabbar kommer, det är inte som att då, alltså bro, du gav dem Michelin, det där, även om det inte är Michelin-mat, det är Michelin-service. Va? 16 menyer är galet, alltså.
Ja, det var kul faktiskt. Men shit, det var värt att få sparken för, om jag ska vara helt ärlig.
Det är minnen. Du kan tänka bara att du kommer ihåg det. Det är legendariskt, liksom.
Ja, men när man träffar dem så brukar vi prata om det. Än idag. Det var galet. Men så här, om vi går tillbaka till framtiden och dåtiden, om man ska baka ihop det, alltså summa summarum, att hårdare tider nu, alltså det, klimatet är mycket hårdare i hela Sverige, rättare sagt. Det är inte bara i våran förort eller någon annanstans. Så att det är mycket viktigt att man samlar ihop sig, alla föreningar, vuxna som bor i de här trakterna, och inte mer eller mindre, alltså ni ungdomar, det är ni som är framtiden. Vi kan inte säga så här, ni ska göra si och så. Vi ska inte säga vad ni ska göra. Det enda ni ska veta är att det finns människor som backar er. I vilket val ni än gör så kommer det finnas människor och äldre som backar er. Jag vet att ni har fett många som lyssnar på er. Folk måste öppna ögonen och inse att det är hårt klimat, men det blir inte bättre att vi låser in oss och inte säger någonting. Mm. Vi måste ut, vi måste ta den här fighten, om man säger så. Fast det inte är någon fight, men ta den här fighten.
I alla fall, så liksom, men jag tror folket, lyssnarna, vill veta liksom varför. Jag har sagt min, just om det här, liksom, så här, varför jag och mamma, som vi har pratat i väldigt, väldigt många avsnitt, varför vi tror det är som det är i orten, eller kanske speciellt just här i 127 just nu som det är. Men jag tror lyssnarna vill höra vad du tror, varför, så här, varför är det som det är just nu. Men också vad du kanske har sett någon förändring på jobbet, eller du kanske har märkt några nya förändringar, eller ja, bara berätta.
Ja, mycket bra fråga. Nej, men alltså det jag har märkt är att det har blivit hårdare klimat. Och vad jag tror, det är att som jag sa tidigare, det finns, vi saknar den här samhörigheten. Vi saknar, jag säger inte att vi saknar förebilderna, för förebilderna finns där. Men samhället har blivit så mycket stressad. Vi måste få in inkomsten till familjen för att det ska sköta sig. Och låter syskonen ta hand om varandra istället för att jag som pappa ska ta hand om mitt barn. Och se till att det går bra. Men det själva systemet har gjort så att vi måste fokusera oss på överlevnad. Man ser mycket, du vet, när man åker på larm. Mm. Vi åker hem till många människor. Mm. Tyvärr, är det så att vi är på väg mot dig, då är det någonting som har hänt.
Mm.
Och vissa gånger så kommer man in och ser misär. Det är mer misär än vad vi kan ana, alltså vad vi kan tänka oss. Då tänker man, vart är det här? Kommunen försöker med sitt, föräldrarna. Mm. Eller om ens föräldrarna mår psykiskt dåligt. Vet du vad du ska göra om du märker av att någon av dina kompisar, familjen där, har det psykiskt dåligt hemma?
Mm.
Vet du vilka kontakter du ska kontakta? Vem du ska ringa? Eller hur du ska ta tag i det? Det är många som inte har det. Och det är otroligt mycket okunskap. Eller dålig informationssökande här. Och det är det jag tror att mycket beror på. Och det enda sättet vi kan göra det är att informera varandra. Prata med varandra. Gå tillbaka i tiden där alla uppfostrade alla. Allas barn är allas barn. Alltså, det är så jag skulle vilja. Om du ser min son eller min dotter göra någonting dumt, då skulle du säga till dem, nej, det räcker.
Mm.
Och så skulle du ta upp telefonen och ringa. Kanske, jag såg dina barn göra så här. Det är inte att gola. Mm. Det är att du bryr dig om dem.
Mm. Det här är, ja, det är fan sant alltså.
Vad tror du?
Nej, men jag tror också det är samhörighet, eller alltså vad säger jag, inte samhörighet, liksom gemenskapen och the bond liksom. Och jag tror också det är mycket då på skolorna för barnen.
Mm.
Alltså också att det är så här, man går inte bara till skolan för att gå till skolan, det är, man ska se det också som en familj, fattar du? Många är så här, jag pratade faktiskt med lärare om det, för jag typ, jag har inte många lärare som är blattar, men han är blattar, han är syrian. Och jag har snackat med honom mycket om just det här. Han är så här, jag sa så här, okej, så min skola är en väldigt högpresterande skola, right? Så jag sa här, okej, nu när den här skolan, alla lärare går liksom ut med kostym, kopplar du. Så det är så här, jag har sagt det här, jag bara, okej, i en sån här skola, skulle du tycka att man ska liksom komma hit för att vara proffsig eller komma hit för att komma till sin, alltså för att känna, för att komma till en familj?
Mm.
Han sa, det där är en bra fråga. Han bara, så som jag är med mina, de jag jobbar med, kan inte jag vara med er? Jag bara, men det är inte det jag frågar. Jag bara, det jag frågar är om, ser du måste kunna se din arbetsplats också som en familj. Han bara, och han hade svårt att liksom kunna se det. Han var så här, nej men då, på arbetsplatsen ska man vara proffsig, lalalala. Jag bara, okej, men vad gör du om jag säger att jag ser alla oss som en familj? Och då han var så här, att det är bra. Han bara, men du också kunna anpassa dig. För en annan lärare reagerade på att jag kallade han bror. Kopplar ni? Men han reagerade inte på det.
Nej.
För han ser det bara som en vanlig grej. Men andra läraren reagerade på det. För att han ville att jag ska tillkalla han bara av hans namn. Eller typ sör liksom. Så jag och han stod bara, vi stod efter lektionen och snackade ett tag liksom. Och han var så här, såklart i början. Han bara, även när man träffa nya vänner, man kanske inte blir familj direkt. Han bara, man bygger ju upp en familj. Han bara, men det är liksom så här, jag märker på hans lektioner. Hur vi bondar med han liksom, vi skojar, vi liksom sådana saker. Jämfört med andra lärares lektioner som känns lite för seriösa. Där tror jag också att sådana lärare som han liksom, han brukar ju alltid göra en grej typ så här. Vi säger att det är typ 5-10 minuter kvar lektionen. Han kan typ ställa sig på andra sidan klassrummet. Han håller en sån här penna. Han bara, om jag sätter den i papperskorgen, ni får sluta tidigare. Och det bara sådana här små grejer bygger upp till liksom, alltså det blir roligt att gå på hans lektioner liksom. För också han tar upp roliga exempel, liksom hans mattefrågor är kul, alltså det är roligt att göra det. Det känns andra lärare, så folk tar det för seriöst. Man får inte glömma att ha kul liksom. Mm.
Alltså så här, jag frågade några ungdomar, jag har haft en förening här i Vårberg där vi hade några ungdomar. Jag frågade dem, vad vill ni ha? Vad är det ni ute efter?
Mm.
Av 10 så svarade 8, vi är ute efter pengar, vi är ute efter makt, alltså makt genom kärlek och feta bilar.
Mm.
Vet du vad jag gjorde?
Mm.
Jag bara, okej. Så att, vem ser ni upp till? De såg upp till en person som hade en fet klocka, som hade en fet bil, all right, och hade pengar.
Mm.
Okej. Då ringde jag en polare som var vd för en bank. Jag bara, kan inte du åka till Vårberg? Vi ska träffas. Klarar jag läget? Jag bara, fredag kväll. Han bara, va? Jag bara, ta på dig din klocka. Han bara, gash, vad är det som händer? Liksom, han tänkte, ska de göra någon ambush på mig? Mm. Ja, men han ställde upp. Han kommer. Den här killen, han är skåning. Han bor ute mot Täby.
Mm.
Fet villa och allt. Kom med sin klocka och allt. Så jag bara, okej. Okay. Förra veckan så hade jag frågat er, så här, de här grabbarna, om vad ni ville bli. Mm. Han bara, jag bara, okej. Okay. Här har ni den här personen. Jag vill inte outa honom.
Mm.
Men här har ni den här personen. Ni sa att fet klocka. Han har en klocka. De visste exakt vad det var för Breitling och sådana saker. Hur mycket den kostade och allt. Ni såg hans feta BMW.
Mm.
Och han bor i Täby. Fet hus och allting. Det här. Den här personen står här med, framför er. Han behöver inte oroa sig att polisen kommer hem till honom och knackar på dörren. Han behöver inte oroa sig att någon vill ta hans plats. Och allt som han har på sig. Och alla bil och allting. Står på hans egna namn. Skillnad från eran förebild. Men det jag vill komma fram till. Är att de fick en tankeställare. Och allting var ekonomiskt.
Mm.
Vi får inte lära oss. När vi växer upp så får vi inte lära oss. Hur jag kan göra den här 200 kronorna som jag har tjänat ihop.
Mm.
På McDonald's. Mm. När jag jobbade där. Hur kan jag dubbla den?
Mm.
Aktier eller fonder. Det är nu när jag har blivit äldre jag har lärt mig det där.
Mm.
Så att det är jätteviktigt att vi, våra ungdomar, får lära sig ekonomi. Värde om egen ekonomi. För att jag anställer otroligt många varje sommar.
Mm.
Sommarjobbare. Och nu har jag lagt in så att det finns en ekonomisk kurs för dem innan. Så att de får lära sig, okej. Okay, de här sommarpengarna som du tjänar, det är 5000 spänn. Du kan lägga in 2000 på en fond eller vad det än är. Så du kan få den att växa. Mm. Vad är ränta?
Jag håller med.
Så det är många som hamnar i trubbel på grund av sms-lån och allt sånt där.
Jag håller med, för grejen, jag har sagt det till och med till min mattelärare. Jag är så här, varför lär oss vi inte om fonder, aktier, kurs, börsen, såna här liksom. Och han var så här, det är sant, men det är inte med i kursen, jag måste följa kursen, jag måste följa skolverkets liksom vad skolverket säger till han och jag, han måste göra det, han kan inte ändra på grejer.
De är låsta.
Ja, det är det som är grejen. Jag håller med. Det är liksom så här, jag håller med 100%. Och det är så här, jag kan inte ljuga också. Det är så här, jag strävar också efter pengar. Alltså så här,
det gör men alla.
Men jag gör det också för det är så här, med de pengarna, jag vet att jag kan resa, jag vill kunna hjälpa mamma, jag vill kunna hjälpa Adam, alla i familjen. Mm. Även vänner som kanske har det tufft, kopplar du.
Mm.
Det är så här, jag känner oss många som också bara slösar och inte liksom har koll. Och det är så här, det är därför jag känner som du säger, man behöver såna här kurser.
100%. Hur gammal är du nu, Elias?
17.
Tänk dig, om du räknar ut bara, om du lägger 2 kronor varje dag fram till att du är lika gammal som mig, hur mycket blir det? Alltså det är, du är 17, det är 23 år.
Det är 700,
det är någonting.
Det är typ 780, men, nej vänta, säger jag, det är typ 820 spänn per år. Och sen gånger, hur 20, gammal är du?
20, gånger 23.
Gånger 23, det är mycket alltså.
Ja, och sen tänk räntan.
Ja, det också.
För många, ungdomar, det är det vi inte visste. Att jag går och käkar. Idag jag har matpengar. Jag går och köper hos Ammo här för 120 spänn en pizza. Jag käkar 3 gånger hos Ammo. Det är 300 kronor. Typ,
utan ränta, det är 18 lax.
18 lax utan ränta.
Mm.
Och tänk dig på räntan på det.
Mm.
Det här är 2 kronor vi pratar om per dag. Om man slösar mer än så i veckan.
Ja.
Förstår du att ekonomin, vi fick inte med oss den hemifrån för att mina föräldrar, farsan slet ärslet av sig för att det ska gå runt hemma.
Mm.
Han hade inte tid att lära oss de här sakerna.
Mm.
För att så fort han fick in pengarna, de gick ut här.
Mm. Men jag har också snackat med många polare om det. Shoutout till Daryl F och Liam som har varit med i tidigare avsnitt från Malmö. Men just att vi har snackat om, för nu går det mycket omkring i media. Så här, just det här med att folk lever på det, alltså att de liksom säljer och köper aktier. Var dag, alltså de vaknar att vi har snackat om det, så vi har snackat om att folk lever på att sälja och köpa aktier från liksom på morgonen till kvällen, det är så de make money liksom.
Day trader,
och vi exakt day trader, Och vi är liksom, vi, det vi snackar om är att folk tror att de, alltså folk söker bara det att folk vill skippa this 9-to-5 job. Vi har börjat snacka om att folk glömmer att man kan göra både och.
Exakt.
Folk glömmer att så fort du får en minut, det kan vara en minut, 10 minuter, så fort du får space, varför inte gå in och researcha lite? Varför inte gå in och alltså göra ditt bästa du kan med de minuterna liksom? Folk glömmer att också att leva ett vanligt liv eller att ha ett vanligt jobb i, alltså ett vanligt jobb i, som är klassat som ett vanligt jobb i dagens samhälle är inte fel. Det snackas mycket om att liksom så här, ja, man ska, att folk inte vill ha 9-to-5, alltså 9-to-5 jobb, för att det är exakt vad alla andra gör. Men folk glömmer att det är okej också att leva ett sånt liv, men folk glömmer att man kan också lägga till saker. När jag snackar med folk på gymmet, en kille, han är ingenjör, men han är också PT.
Mm.
För att han har tid för det.
Exakt.
Så det är så här, folk glömmer att du, så länge du har tid, varför inte använda den tiden på något nyttigt liksom?
Alltså man vill hitta lätta vägar, alltså lätta pengar, lättförtjänta pengar.
Mm.
Och tyvärr, man blir inlurad i det. Det här är lättförtjänt. Shit, jag tjänade 3 lax idag på en timme bara genom att springa ett ärende.
Mm.
Men de där 3 laxen, vart ska du komma med dem?
Mm.
När du ändå kommer slösa de här 3 laxen på att köpa ett par skor och en tröja, sen är de borta. Men är det så att du går och tjänar dina pengar genom att ha gjort de här 9-5 som jobben, då vet du vilken styrka det är. Alltså du har slitit för de här pengarna. Lägger du in dem och kollar efter en månad, bara att du har gått upp 5 kronor från de här 3000, bara det blir 3005, då har du gjort plus. Förstår du?
Mm.
Så att mitt mål är att folk ska engagera sig mer i egen och ekonomin. För då kommer de märka och inse, shit, det här är grejen.
Mm.
Och då kommer folk inte ha tid med att stå där i centrum. Det är inget fel med att stå i centrum. Jag har själv stått i centrum. Shoutout Vårberg centrum. Men skämt sido. Så att det finns så mycket alternativ. Och den enda som håller dig, trycker ner dig, och det är du själv. Det är du själv, för att om jag kan, som också har varit lite strulig och allting, om jag kan uppfylla min dröm genom att bli brandman och jobba med social hållbarhet med ungdomar och allt det där, så kan vem som helst. Så att man trycker bara ner sig själv genom att säga, tyvärr, det här jobbet är inte till mig, det här jobbet är inte, jag kommer aldrig få det här jobbet. Säg aldrig, aldrig.
Mm.
För när du minst anar så kommer du sitta där och säga, shit, jag gjorde det.
Mm.
Så.
Men ja, typ nu jag fick jag kommer få min skatteåterbäring. Och först jag alltid ville ta, det är en specifik Tissot-klocka som jag alltid, sen jag, den kom ut, just den färgen, jag och pappa, så fort vi ser den, alltså vi började dregla liksom. Mm. Och men jag var så här, shit, ska jag verkligen slösa? Det är nästan hela min skatteåterbäring på just klockan. Och jag var, alla, vissa säger till mig, ja, den här spara, vissa säger till mig, lägg, du har förtjänat det. Men jag är så här, shit, jag är så, okej, men om jag sparar det till nästa år, när jag blir 18, så öppnar jag Avanza-konto och lägger pengarna där istället. Jag skulle kunna lägga nu, men mamma vill, jag vet att mamma inte vill för att jag inte är 18 än. Man kan ju öppna konto åt sina barn, men mamma kommer inte göra det, jag vet det. Det är så här, ibland också, jag som person, jag vet, jag fastnar i så här, ska jag köpa den här? Eller ska jag bara spara på alla? För jag vet att typ med just de här pengarna kan jag kanske resa till mina polare i Malmö på sommaren. Men jag vet också att just de här pengarna jag kommer få i april av skatteåterbäringen, jag kan tjäna ihop dem igen på 2 veckor jobb på sommaren liksom. Mm. Det är just det här. Ska jag investa i mig själv nu direkt? Eller ska jag mer än ett år för att sen investa det här? Kopplar du vad jag menar?
Jag hör dig. Förstår du vad du har för problem? Ilans problem. Du har det bästa problemet.
Ja. Alltså, jag klagar inte.
Jag vet. Och det är det som är, jag tycker det är så kul att höra och se. För att du har så många möjligheter. Du har val att göra. Ska jag spara dem? Ska jag köpa det här? Men vet du vad du ska göra? Följ ditt hjärta. I slutändan, det är bara du som vet vad som kommer göra dig jättenöjd.
Mm.
Kommer den här klockan göra dig nöjd?
Mm.
Att du har den på handen, eller kommer du vara jättenöjd genom att du lägger in dem på ditt konto och så gör du pengar med pengar. Alltså, förstår du vad jag tänker? Men ja, jag känner du så här, shit, jag vill ha den här, jag har slitit för den.
Mm.
Kör, varför inte?
Mm.
Så att du ska gå efter vad du tycker. Mm. Vad som gör dig glad.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det är fan... Det har snackats mycket. Det du säger, just med det här att... Alltså, folk behöver en sån här kurs om hur man ska hantera sin ekonomi. Folk, vi lär det i skolan. Alltså, då kan jag säga... Det i samhällslektioner så är det en kurs, jag tror det är i 9:an eller 8:an, för alla. Det har Skolverket sagt, att man ska ha minst några timmar där man lär sig så här: okej, om du skulle flytta hemifrån nu när du är 17, 16, whatever, hur ska du ta hand om din ekonomi när du flyttar hemifrån? Det är bara om så här, då är det bara hur ska du leva på ett jobb och CSN. De säger inte hur ska du investera, vad ska du investera i, vad ska du göra och inte göra. De säger bara, det enda vi fick när jag fick göra den här uppgiften, det var okej, du får så här mycket av CSN-lånet, du får så här mycket av ditt jobb, vad gör du? Det finns bara en väg, de lägger upp till mig en väg.
Exakt.
Det finns ingen, där, om, så som de lägger upp det, jag har inget annat om än att följa den vägen.
Du vet att jag jobbar på, som jag sa, Stena, social hållbarhet. Just för att man får den här en väg så har vi gått ihop med Swedbank. Där vi faktiskt har bjudit 8:e-klassare här ute. Lillholmsskolan, Sätraskolan, Västerholmsskolan. Där har vi bjudit in 8:e-klassare. Där vi kommer ha experter från Swedbank som kommer hålla egen ekonomi för dem. För att 8:e-klassare, de är mitt uppe i gymnasieval. De kanske får sitt första sommarjobb och sådana saker. Så att de kan få andra alternativ och inte bara en väg. Flera möjligheter. Så det är någonting som vi har gjort. Vi skulle ha haft den här kursen i onsdags. Tyvärr så blev personen som skulle hålla i den sjuk. Så nu kommer vi skjuta på den. Så det kommer...
Vackert. Allt det här du det säger, det kommer.
Det
är jättefint, verkligen.
Det är viktigt.
Det är fett viktigt, jag svär. Jag hoppas att Skolverket börjar märka.
Men Skolverket, det är om ni hör på det här så kan ni anställa mig.
Exakt, lätt.
Okej, men annars då? Har du några frågor till mig?
Nej, men jag vill säga så här. Du är en förebild. Nej, du är det. Jag är jättetacksam att ni bjöd mig hit, båda två. Manta vet att hon har alltid varit en förebild och... Nej, du har alltid varit en förebild och du har alltid haft hjärtat på rätt plats. Det är sen barndomen. Och jag är jättetacksam att ni bjöd mig hit för att kunna prata med er. Elias, du är stor för att vara så ung.
Det uppskattas.
Och fortsätt med det här. Det här är jätteviktigt. Det är många som behöver höra, lyssna och se hur ung du är, men ändå så vuxen och engagerad.
Ja. Tack, det uppskattas. Kärlek. Det är tack vare mamma och pappa och hela familjen och alla från 127 och boysen liksom. Nej, men det uppskattas. Det var också det mamma har sett fram emot. Jag har också sett fram emot att ha dig som gäst. Eftersom senaste månaderna jag har haft ganska mycket med skolan, men mamma har hebben och my ass med att ta det. Jag så här, okej, vi kör. Nej, men det var nice, det här var nice. Jag tror att lyssnarna kommer att gilla det här liksom.
Hoppas jag.
Ja, men som podden heter liksom, jag sa på min mamma, jag och mamma började ju den för mamma och jag ville spendera tid. Du kanske vet hur det är med dig och din mamma. Jag kan tänka mig att du också tillbringar mycket tid med henne.
Jag tillbringar så mycket tid som tillåts, för att min mamma betyder allt. Nu säger vi inte bara att mamma betyder allt. Nej, min mamma betyder allt för mig. Hon har gått igenom hon har en egen livshistoria där hon har tagit hand om 5 barn själv. När hennes man, våran pappa, han åkte från Etiopien hit till Sverige. Hon var ensam där, hon visste inte vad som hade hänt med honom. Ingen kontakt. Så att det är en Iron Woman som jag ser upp till. Som alltid ställer upp. Och en mammas kärlek, det är det största du kan... få. Jag är jättenära henne och jag vet att jag är hennes favoritson. Favoritbarn.
Kommer hon lyssna på det här?
Jag ska tvinga henne att lyssna
på det. Alla i familjen kommer lyssna på det här och det kommer bli bråk över det.
Jag ska översätta det till henne också. Nej, men alltså, en mamma är mamma. Och när vi pratar om mammor, det största jag har fått i mitt liv var att när jag har varit på ett jobb där man har gjort hjärt- och lungräddning. Personen har vaknat och det här är en äldre man vid 70-årsåldern. kommer tillbaka efter några veckor efter han varit sjuk i salen, kommer tillbaka till brandstationen, sitter och pratar med honom och då säger han: när du berörde mig och frågade hur jag mår och berättade vad som har hänt, så sa han, det kändes som en mors kram. Och det är någonting som vi alla kan relatera till. De flesta av oss. Det är en mors kram. Det finns ingenting bättre. Så vad ska jag säga? Jag svär på min mamma.
Ja, det där var iskallt.
Bästa gud, jag blev helt rörd.
Det där var iskallt. Ja, men tack så mycket för det här avsnittet.
Tack själva.
Tack alla lyssnare, vi ses. Jag svär.